Då får vi hälsa er välkomna tillbaks igen till podden Till trons försvar.
Yes.
Och det där säger jag varje gång och det kommer jag fortsätta säga. Oh. Men det är ju min standardfras för att hälsa er välkomna till podden.
Absolut.
Jag får variera mig lite. Men vi har varierat oss lite i var vi sitter idag, Anna.
Ja, precis. Vi sitter i Pingstkyrkans hobbyrum.
Ja.
Och har såna här renspipare. Vad heter det där?
Ja, jag tror det heter så.
Ja, som man kan göra olika grejer med.
Det, om vi säger så här, det är väl inte riktigt anpassat för det vi håller på med här idag, innehållet i det här rummet. Men nu var det så att Pingstkyrkan är snäll här och låter oss
absolut
spela in i kyrkan. Och idag var det här den lokalen som fanns.
Yes.
Så vi tackar och tar emot, men
visst,
vi känner
så
oss lite malplacerade här inne. Ja. Kanske.
Vi får så se hur länge syret liksom håller oss vakna här inne.
Det är inget stort rum.
Nej.
Och det är ganska varmt.
Ja.
Så vi kommer säkert slå upp ett fönster här, skulle jag tro.
Mm.
Så märker ni att det blir vimsigare och konstigare än vanligt, så vet ni att nu är luften slut för andra dagen.
Vi kan inte ha öppet för då låter för mycket med bilarna.
Ja, trafiken är ganska intensiv just här utanför Pingstkyrkan i Örebro.
Det är så är det.
Mitt i smeten.
Mm. Mm.
Vad ska vi prata om idag, Anna?
Treenigheten.
Okej, men frågan då. Kan ni övertyga mig om att treenigheten är sann?
Mm.
Kan du inte berätta lite hur... Som vanligt, det är, du är som våran så här, postman. Alla frågor går genom dig. Eller postwoman, eller vad ska man säga? Brevbärare.
Ja,
det
precis.
Är neutralt.
Ja, men absolut. Det var ju en vän till mig. Mm. Vars vän i sin tur.
Mm.
Är väldigt skeptisk till treenigheten.
Mm.
Och då så hade han sagt så här, du får prata med Anna istället.
Mm.
Och då så tänkte jag att vi kan ju ta upp det här och göra ett avsnitt.
Mm.
Treenigheten är ju inte självklar, tänker jag.
Nej, det är en fråga som jag har stött på också från många andra.
Mm.
Så att jag tycker det är absolut relevant.
Ja, och både du och jag, Dan, känner ju eller har svagt bekanta som också har bakgrund i Jehovas vittnen.
Mm. Mm.
Och personligen så tycker jag att, jag ska säga det, jag är inte särskilt insatt i Jehovas. Men jag tycker det verkar vara ganska mycket som är långt ifrån vad jag tror. Och hur jag vill utöva min tro kanske framförallt.
Mm.
Men utöver vad jag tycker så är ju en av anledningarna till att Jehovas vittnen faktiskt inte officiellt räknas till den stora kristna världsvida kyrkan. Mm. Just det att man inte tror på Gud som tre. Man tror inte på treenigheten.
Nej, precis. Precis.
Och det gör ju alla andra kristna, både ortodoxa, katoliker, lutheraner. Det finns en åtskillnad där, helt klart. Precis. Så det är ju det som är bakgrunden lite för vårt avsnitt.
Ja.
Frågan är hur man kan tro på att Gud skulle vara tre och en på samma gång. Och ska man ställa det som en lyssnarfråga skulle man kunna säga, kan ni övertyga mig om att treenigheten är sann?
Ja. Och tänk vilken tur du har. För det kan vi. Nej. Men vi kan försöka i alla fall.
Ett ödmjukt försök. Vi kan ju ge vår input.
Vi kan ge våran syn på det. Och
exakt.
Sen ibland så tycker vissa att det där var ju bra.
Mm.
Och ibland så tycker vissa
att det var skit.
Kokosnötter. Mm. Ja. Men vi försöker. Jag kan börja lite.
Kör hårt.
Nej, men man kan ju ta stöd ur Bibeln när man diskuterar det här. Och vi har pratat om förut om ateister som kan bli lite irriterade när man tar Bibeln som utgångspunkt i en diskussion.
Mm.
Men just i det här fallet när man pratar kanske, när man möter folk från Jehovas vittnen och så, då blir ju faktiskt Bibeln ett lite delvis gemensam startpunkt.
De tror ju på Bibeln, så att jag menar, det är klart att det blir en helt annan grej.
Mm. Mm. Men jag kommer återkomma till det. Jag tänkte börja lite med det här kontroversiella då, och kalla Gud och Jesus och den heliga anden för treenigheten. Det här kan låta lite arrogant och lite naivt, men för mig är inte det här en stor grej.
Mm.
För när jag tänker på det så känns det inte märkligt. Jag tänker att om, återigen, det jag sagt förut, att om Gud är allt som vi aldrig kan vara, så är inte treenigheten otänkbar för mig.
Nej.
Jämför man Gud med oss, då blir han väldigt begränsad.
Mm.
Så det är en sak. Däremot så kan jag köpa att andra har frågor om det här. Till exempel frågeställningen om Jesus är Gud.
Mm.
Varför ber han till sig själv?
Mm.
Den har jag fått några gånger. Och mitt svar på det här, jag tycker inte det är konstigt alls. I en familj, om vi tar den liknelsen för 351 gången i den här podden.
Men det är bra du för in familjen.
En riktig familjevän. Så relaterar man ju till exempel i en familj då till mor och far.
Mm.
Har man mor och far så pratar man ju dem och man söker stöd hos dem.
Mm.
Du kan till och med be dem att fråga mina döttrar. Man kan be dem att få slippa göra vissa saker som man tycker är mindre lämpliga. Och trots det här då så är man ju en enhet i sin familj.
Mm.
Och för mig är inte det konstigare. Det är möjligt att jag förenklar det här alldeles för mycket. Mm. Troligtvis gör jag det.
Mm.
Men för mig är det inte konstigare ändå att Gud och Jesus kommunicerar med varandra. Mm. Och Jesus var ju också ett föredöme. Han visade ju oss hur man ber.
Mm.
Ber, ja, eller kommunicerar. Om vi säger precis. Så då.
Mm.
Till exempel, han ber ju uttryckligen Gud om att få slippa dö på korset.
Ja.
Om det är möjligt.
Säger han. Ja. Mm. Jag tycker inte, alltså jag tänker nog att det är lite konstigt.
Mm.
Jag tror att du är lite ovanlig idag.
Mm. Okay.
Att det blir så enkelt för dig. Jag tycker att man kan förstå att folk reagerar på det här, att det är skumt. Mm. På kristnas anspråk.
Mm.
Jag tror egentligen inte att någon av oss kan förstå det. Du är ju inne på när du talar om Guds väsen att Gud är avskild från oss och därför kan vi inte förstå. Och det håller jag helt med om. Men det är ju inte saken lättare ändå att försöka förstå det.
Nej, absolut inte.
Så jag håller med om, jag tycker det är en fråga man ska vara ödmjuk inför.
Mm.
Däremot så tycker jag det är en helt annan sak. Det är inte, tycker jag, så svårt att se att det som vi kallar för treenigheten är en verklighet i Bibeln.
Mm.
Eller någonting som lärs om vår Gud, om kristnas Gud.
Mm.
Det tycker jag är skilda saker. Är du med på vad jag menar?
Ja, absolut.
Mm. Att själva ordet treenighet inte finns med i skriften, det spelar ju ingen roll om själva dogmatiken lärs ut i Bibeln.
Mm. Det här har vi ju pratat så många gånger om i våran podd.
Ja.
Så att det är en viktig punkt.
Mm. Så själva grejen handlar ju alltså om att Gud är en, det är vad Bibeln lär, men också att Gud samtidigt existerar i och genom tre distinkta personer, Fadern, Sonen och Anden, en Gud i tre personer.
Mm.
Och Bibeln visar oss att dessa tre olika personer är Gud genom att man tillskriver alla tre gudomliga attribut eller egenskaper som bara Gud har.
Mm.
Och vi kommer att gå in på Bibeln. Ord och bibelställen här under avsnittets gång, så du ska få höra lite. Det här med att överbevisa någon om någonting, det tror jag är svårt.
Mm. Det är ju mycket svårare att bevisa en sak. Det är mycket lättare att ifrågasätta någonting.
Ja, så är det ju alltid.
Fråga Jesus.
Ja precis. Mm. Ja. Så jag tror att vi kan inte liksom övertyga folk om det här. Inte heller om det finns folk som tillhör Jehovas vittnen som lyssnar på det här. Det tror jag inte. Men om man menar sig tro på Bibeln och inte tror på Gud som tre och en, det har jag svårt att förstå.
Mm.
Det går bara inte bra i mitt huvud. Gemenskapen mellan Gud och Jesus är ju väldigt tydlig, stark i Nya Testamentet. Och det är ju det som är grejen, att den är så stark att de är ett.
Mm.
Och vi kommer att tala om bibelord som talar om och för att Jesus var med från början hos Gud, som Gud.
Mm.
Och om jag har förstått rätt så menar Jehovas att Jesus skapades av Gud.
Mm.
Och därför liksom är underställd Gud i hierarkin. Han är bara Guds son.
Mm.
Även om han är speciell så är han skapad. Däremot menar ju vi andra då att Jesus och den helige ande är Gud.
Mm.
Och det här är ju en grej med kristen tro som jag tycker går bortom vårt förnuft lite. Och det är inte helt logiskt, jag håller med om det. Mm. Men rör man sig i trons värld så finns det ju en del med Gud som faktiskt inte alltid är logiskt för oss människor. Som du ofta kommer tillbaka till, Dan.
Ja, men förklara det logiska i kärlek då.
Ja, nej men absolut. Det finns mycket som inte är logiskt. Ja, så är det absolut. Och det finns saker i trons värld som inte är logiska, samtidigt som vi ju driver den här podden för vi tycker att det finns logiska skäl till att tro på kristen tro eller att det finns sanning.
Även om någon som lyssnar kanske undrar vad vi har för logiska skäl till att fortsätta, men det är en annan.
Flummar jag för mycket eller?
Nej. Ja.
Nej, men treenigheten finns det ju belägg för i skriften, tycker jag. Mm. Men vill man inte tro på det, då kommer man inte göra det. Nej. Man behöver kunna vara öppen för det som står, ju oavsett vad man tidigare har blivit lärd, om man vill bli överbevisad.
Mm.
Och det här tror jag i sin tur har en del med vad man vill och göra.
Mm.
Om man vill tro eller om man inte vill tro. Ja, så precis. Är det ju. Jag menar, det har vi pratat om också förut.
Ja.
Men kristna är ju den enda, vi är ju de enda som tror att Gud kan vara tre och en samtidigt. Vi särskiljs på den här punkten.
Mm.
Och det här hör ihop med någonting, alltså särskiljs från andra religioner.
Mm. Mm.
Och det här hör ihop med någonting som är den största, också särskiljande grejen med kristen tro. Relation.
Relation, ja.
Mm. Grejen är ju att just treenigheten, att det är det handlar om.
Mm.
Relation. Att Gud har som en relation i sig själv, inom sig, att Gud är relation.
Mm.
Och det här är ju lite knepigt. Men det innebär också att jag tror, vi tror, jag får väl säga vi, och så får vi hoppas att de som är kristna håller med mig, att han inte behövde skapa människan för att ha relation, eftersom han redan levde i en slags relation.
Man kan också tala om, vad är det viktigaste budet?
Mm. Älska Gud.
Mm. Och, ja, precis. Det är relation. Mm. Det är det handlar om.
Mm.
Och folk kanske uppfattar det här som ett tungt krav.
Mm.
Älska Gud.
Ja.
Ja, men det är ju inte det handlar
Nej,
om.
Nej, precis.
Det är ju den här relationen.
Ja, det utgår ifrån något annat än krav. Mm. Mm. Alltså, älska och kärlek kan ju aldrig vara ett krav.
Nej.
Den är ju frivillig. Ja. Så det här med treenigheten och relation då... Om jag precis försökte säga, jag vet inte om ni hängde med, jag var lite flummig där kanske. Men det här handlar ändå om Guds natur.
Mm.
Om det är som vi tror, som jag tror, att Gud är relation i sig själv, så måste treenigheten och allt det här handla om att han älskar i sig själv.
Mm.
Och ville skapa mer relationer med kärlek.
Mm.
Att han ville skapa människan för att älska henne och för att relationen skulle kunna uppstå mellan Gud och människa.
Mm.
Det är det unika med kristen tro. Och jag tänker att det är vad treenigheten egentligen handlar om.
Mm. Men jag tänker, du som lyssnar, vem känner du bäst? Det är ju dig själv, om man ska vara så. Det hade varit bra om det var Gud, men för det mesta med oss människor så är det oss själva vi känner bäst.
Mm.
Man har ju en relation med sig själv.
Mm. Absolut.
Så det är ju inget konstigt egentligen att ha den relationen inom sig,
Nej.
Med sig själv.
Men
ändå tycker vi att det blir konstigt när Gud ska ha den.
Ja. Samtidigt så tänker jag är helt med på vad du säger.
Du tänker ju ett bredare perspektiv naturligtvis.
Men, jag är helt med på vad du säger då, om vi har en relation till oss själva, det är ju sant. Mm. Men vi är inte tre och en samtidigt.
Nej.
Så att det här handlar ju om någonting annat i Guds väsen.
Mm.
Att Gud, det jag försökte säga var ju att Gud inte behövde skapa människan för att ha en relation.
Nej.
Det var det som var min poäng. För att det finns i Guds natur att han är relation.
Mm.
Och det är det som är vad treenigheten egentligen handlar om.
Mm.
Och det här är ju vad hela evangeliet handlar om. Att Gud har blivit människa.
Mm.
Det är ju också en del av treenigheten.
Mm.
För att nå oss människor och hjälpa oss komma hem till Gud.
Mm.
Och det här är ju fullkomligt unik för kristen tro. Finns ingen annan religion i närheten som liksom talar om någonting sånt här, att Gud vill ha relation med människan och att Gud kommer ner till människan.
Mm.
Okej, om vi ska då vända oss till Bibeln, så tänker jag redan från början, treenigheten i Bibeln skymtar redan fram i början av Gamla Testamentet.
Mm.
En Guds vind svepte över vattnet när Gud skapade, står det i den svenska bibelöversättning som är mest gängse i Sverige idag. Men däremot så är vind samma ord för ande på hebreiska.
Mm.
Ruach.
Mm.
Och Bibel 2000 som vi då läser på svenska, det är den första bibelöversättning som jag känner till som har plockat bort anden. Mm. Och istället lagt till vinden. Och det är ju många kristna som har blivit irriterade på det här. Mm. Jag vet inte en... Det kan hända att det finns någon som inte jag känner till. Men jag vet inte en enda annan bibelöversättning någonsin som gör samma grej. Utan man brukar skriva ut att Guds ande är där i början över vattnet när Gud skapade.
Mm.
Vissa menar också att inte bara Guds ande finns med i skapelseberättelsen, utan också det faktum att Gud talar om sig själv i plural och om sig själv som vi och oss några gånger där i skapelsen. Att det är en slags introduktion av Gud som treenig.
Mm.
Bland annat så säger han så här: vi ska göra människor som är, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss.
Det finns en klar röd tråd i Bibeln som kanske inte är uppenbar första gången du läser den från början till slutet. Men den finns där.
Mm.
Och det är så lätt att kanske välja att inte vilja se den eller att inte se den bara för att man helt enkelt inte har
sett den. Man har inte tänkt på den, nej.
Men den finns där.
Ja. Men vissa menar dock att det här går att förklara grammatiskt. Att det här bara är en språklig grej. Mm. Att det egentligen inte talar för treenigheten.
Mm. Mm.
Och jag är inte tillräckligt påläst, så jag kan inte uttala mig riktigt i det här fallet. Andra tror att det är kulturellt och att det har sin grund i att den antika världen som liksom var då relevant i skapelseberättelsen alldeles i början, jag menar, eller när den skrevs ner kanske framförallt, att det var ju en politistisk värld.
Mm.
Där det var flera gudar. Så, och då kom det in där. Andra menar att det handlar då om någon slags rättssal i samband med den här politistiska världen. Att, eller ett tronrum med flera gudomliga varelser närvarande.
Mm.
Och jag är som sagt inte tillräckligt beläst för att uttala mig om vad som är mest troligt. Mm. Men jag tycker det är intressant. Det är värt att notera att pluralet finns där några gånger i första Mosebok.
Mm.
Man kan ana treenigheten på några fler ställen i Gamla Testamentet.
Mm.
Det finns ju förstås då mer eller mindre tydliga grejer som talar om och för Jesus i Gamla Testamentet. Sen är det ju självklart att det utvecklas mer helt och fullt i Nya Testamentet.
Okay. Mm.
I Daniels bok i Gamla Testamentet berättas det om hur tre judiska killar som är i exil kastas i en ugn som brinner.
Mm.
Och det är ett straff för att de vägrar tillbe något annat än Israels gud.
Ja, just det.
Och då står det där om hur en fjärde person är med dem i elden. Alltså de andra ser på något sätt att det finns en fjärde person där i ugnen. Och den här fjärde personen kallas för Guds son eller en gudason.
Ja, just det.
I samma bibelbok i Daniel så står det också om en som liknar en människa som ska komma på himlens skyar. Och det här, den här människan ska komma inför någon som läsaren. Alltså vi som läser, vi förstår att det är Gud.
Mm.
Och Gud får epitetet den gamle av dagar.
Ja, just det.
Det här är för övrigt, alltså människosonen, det är det namn Jesus använder om sig själv. Mm. Han kallar sig för människosonen och det kommer från det här sammanhanget i Daniels bok.
Mm.
Här beskrivs också Gud, den gamle av dagar, på ett väldigt storslaget sätt.
Okay.
Gud beskrivs som att han har snövita kläder, håret var som ren ull och sen då vid tronen finns det mycket eld.
Mm.
Sen i Nya Testamentet i Uppenbarelseboken som jag tänker är nog den bok som tydligast jämställer Jesus med Gud.
Mm.
Där beskrivs människosonen, alltså Jesus, med samma beskrivning som Gud har i Daniels bok.
Okej.
Okay. Mm. Inte intressant?
Mm.
Det står att i Uppenbarelseboken att människosonens hår var vitt som ull, som snö, och att hans ögon var som eldslågor. I Uppenbarelseboken tillber man Jesus som Gud gång på gång. Det är väldigt fascinerande. Det finns passage där som man kallar för tronsalen i Uppenbarelseboken. Det är mycket bra läsning.
Mm.
Jesus beskrivs som lika värdig som Gud.
Mm.
Och det här är ju ganska tydligt på andra ställen i Bibeln. När människor faller ner och vill tillbe änglar eller människor så säger de här änglarna ifrån.
Mm.
Och typ, du ska inte tillbe mig, bara Gud ska tillbes.
Ja, just det.
Men Jesus säger aldrig ifrån i Uppenbarelseboken när man tillber honom. Han beskrivs istället dela tronen med Gud. I Hesekiels bok, också i Gamla Testamentet, i början så har profeten en syn om Gud och hans suveränitet. Det är mycket hjul och ögon, intressanta grejer om du vill läsa något kul. Men det handlar om Guds storhet, allmakt och härlighet. Och då står det om hur han, alltså Hesekiel, ser någonting som såg ut som en tron.
Mm.
Och på tronen syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Det här är direkt citat.
Mm.
Det syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans fötter och neråt såg jag något som liknade eld. Mm. Han var omstrålad om ljus.
Mm.
Och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom.
Mm.
Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet.
Mm. Mm.
Alltså, så när Hesekiel beskriver Guds härlighet talar han om en tron som tycks ha en människa på tronen.
Mm.
Den här människan beskrivs med ord. Och där är orden bland annat ljus och eld med, vilket starkt liknar beskrivningen av människosonen i Uppenbarelseboken.
Ja,
hänger du med på vad jag menar då?
Ja.
Så Gud och Jesus beskrivs alltså på mycket liknande sätt när människor har syner av honom.
Mm.
Och dessutom bara det att Jesus sitter på tronen.
Mm. Mm.
Alltså varför skulle Jesus sitta på tronen om han inte vore Gud?
Nej.
Profeten Jesaja talar också flera gånger om någon som ska komma, som kyrkan menar är Jesus. Till exempel i kapitel 9 står det att ett barn ska födas, en son ska bli given till folk som vandrar i mörker och på hans axlar läggs ett väldigt rike. Enligt Jesaja så heter den här grabben som ska födas underbar i råd, väldig Gud, evig far, fredsförste.
Ja.
Och hans rike ska befästas för alltid.
Mm.
Jesaja talar också om att folket ska få ett tecken när de misstror Guds förmåga, och tecknet är att en jungfru ska föda en son.
Mm.
Och den sonen ska hon döpa Immanuel, Gud med oss. Mm. Det kanske inte direkt talar jättemycket för att Jesus och Gud är en.
Men
det här är bland annat sådana bibelord som man menar profeterar om Jesus, och de är ju med i Gamla testamentet.
Mm.
Och det finns många profetior som man kallar det här, lite här och var. Ord som man menar talar om Jesus. Men jag tycker att vissa av de här grejerna talar verkligen för Jesu likställda position med Gud. Ja. Eller vad säger du då?
Jo, men om också Immanuel betyder Gud är med oss.
Ja.
Och det är då Jesus. Gud är med oss.
Ja.
Ja.
Det är kul, eller hur?
Ja, nej, men alltså det är ju inte att
min svåger är med mig.
Ja, eller en polare fick följa med här. Nej. Utan det är liksom att Gud är med oss.
Ja, precis. Absolut. I Filipperbrevet, ett av Paulus brev, nu har jag rört mig till Nya testamentet helt.
Mm.
Där står det att alla knän kommer att böjas för Jesus. Mm. Alla ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Kristus betyder ju Messias.
Mm.
Det är ju den här som judarna väntade på under Jesu tid och som judarna fortfarande väntar på. Så här när Paulus skriver det här brevet så ger han alltså Jesus messiaskapet och samtidigt Herre. Det är ju inte bara en allmän här liten Herre.
Nej.
Här står det om att han är Herre över allt.
Ja.
Och i den bekännelsen hör man ju. Man kan ana verkligen den gudomliga statusen.
Mm.
Speciellt också när man ser på sammanhanget. Vi ska komma mer till Filipperbrevet kapitel 2. Men det här handlar ju om att Jesus är Herre över allt. Han likställs med Gud.
Mm.
Jesus är Herre, alltså Gud.
Mm.
Om jag återkommer till Uppenbarelseboken så beskrivs Gud och Jesus också på samma sätt i början av Uppenbarelseboken, då det står att Gud är Alfa och Omega.
Mm.
Det är ju en slags, vi använder ju det fortfarande typ Dan. Mm. Har du sagt A får du säga O.
Ja,
ja. Så säger vi. Det kommer från grekiskans alfabet. Alfa och Omega är den första och sista bokstaven i deras alfabet.
Mm.
Så beskrivs Gud.
Mm.
Och sen i slutet av Uppenbarelseboken beskrivs Jesus som A och O. Den första och den sista.
Jag tänker lite på det du pratade om innan om Filipperbrevet. Nu, vi hoppar lite mellan böckerna, men det gör ingenting. Ja, ni som är vakna fortfarande är med.
Ni andra kanske får lov att vakna. Ja,
ni får spola tillbaka. Nej, men jag har tänkt på Filipperbrevet ett ställe inför idag. Där står det så här.
Det är också kapitel 2 ska vi säga. Alltså det där jag pratade om att det står att Jesus är Herre. Ja.
2:6-11 kan vi säga. Den som vill kolla. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himmelen, på jorden och under jorden och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.
Mm.
Och jag tycker det kan inte bli mycket tydligare än så här. Dels att Gud är flera. I det att det står att han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt för att bli människa.
Mm.
Så att du har liksom, du har många delar i den här texten som talar för det vi pratar om idag.
Mm.
Och jag tycker också det är inga små ord heller om vem Jesus är.
Nej, absolut inte. Det här är ju grymt spännande ord.
Mm.
Det stod ju som du läste att Jesus ägde Guds gestalt.
Mm.
Nya testamentet är ju skrivet på grekiska och jag har ju läst teologi men jag var inte så bra på grekiska.
Mm.
Så jag får ju bara erkänna det. Mm. Men jag tror lätt man kan säga att det är inte helt lätt i hur man ska översätta det här för att ge det här rättvisa. En översättning som jag tycker är bra, som jag har jobbat mycket med, en engelsk översättning, den heter NRSV. Den håller sig ganska nära grundtexten och är ändå lätt att förstå.
Ah.
Den säger så här: though he, Jesus, was in the form of God, he did not regard equality with God as something to be exploited, but emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness and being found in human form.
Mm.
Så här står det alltså om Jesus form of God och form of slave.
Mm.
Och jag kan tycka att form är en bättre översättning än svenskans gestalt.
Ja.
Det grekiska ordet för form som de har översatt med form här på engelska, det är morfé.
Mm. Mm.
Det kan väl du, Dan, du är ju bra på ord.
No. Oh,
nej. Ja, men metamorfism
ja,
till
ja,
exempel.
Ja, ja. Mm.
Det handlar ju om det här,
mm.
att morfas in i en annan form.
Mm.
En annan typ.
Mm.
Så man är liksom kvar i sin ursprungliga grej. Men man blir någonting annat. Mm. Eller hur?
Mm.
Så ja, Jesus är alltså enligt texten en form av Gud. Det är det Paulus säger.
Mm.
Han säger också i ett annat brev. Ett annat av sina brev. Andra Korinthierbrevet kapitel 4 vers 4. Att Jesus är Guds avbild.
Ja, just det.
Så Jesus är en form av Gud. Och samtidigt Guds avbild.
Mm.
Och när Jesus blev människa på jorden tog han alltså istället formen av en slav eller tjänare som vår svenska översättning säger.
Mm.
Den grekiska grundtexten indikerar också på någonting mycket intressant, att han tömde sig själv. Du läste att han avstod.
Mm.
Men det står egentligen att han tömde sig själv på något.
Hur menar du då?
Ja, det är ju det här jag menar med språk. Alltså det är inte så lätt.
Nej.
Men jag tycker att det är kraftigare att liksom tänka att någon töms på någonting än att avstå från någonting.
Han går ifrån något högre till något lägre.
Ja, absolut. Jag tänker att jag tror man får lov att tänka så här. Han tömde sig själv på den formen av att framstå som Gud när han blev människa.
Mm.
Inte så att han tömde sig på sin gudomlighet.
Nej.
Men han tömde sig på den gestalten.
Mm. Mm.
Och han ansåg inte heller den gestalten eller den här jämlikheten med Gud vara något som skulle exploateras, som det stod i NRSV. Men, alltså det är ju häftigt.
Men han är också den enda människan som har lyckats vara syndfri.
Ja, ja.
Så det är ju, ja.
Han är ju Gud.
Ja.
Mm. Men det här, alltså det här är grymt. Jag tycker att det här är bland det häftigaste i hela Bibeln.
Okej, okay, okej.
Okay. Får jag predika en minut, Daniel?
Ja, men jag går och drar fram predikstolen här. Vänta, ska jag fixa lite. Gör i ordning lite här, tänd lite ljus. Kör, pastorn.
Jag tycker, alltså vadå, Jesus. Han är och var jämlik med Gud.
Mm.
Men han tömde sig på det. Inte på gudomligheten.
Mm.
Men på så sätt att han längre inte utgav sig i form av Guds härlighet utan tog formen av en enkel människa som blev världens tjänare.
Mm.
Och sen Alltså han utnyttjade inte det här. Han utnyttjade inte sin gudomlighet. Han ville inte exploatera det till max. Det han ägde. Utan han visade sig svag och mänsklig.
Han bad, han var rädd inför sin egen död. Han bad till sin far. Kan jag få slippa det här?
Ja. Och alltså jag tycker det här är helt otroligt. Det, jag måste få säga det igen. Det finns, det är ju ingen annan religion, oavsett om det är en monoteistisk religion eller en polyteistisk religion, som är i närheten av att en gud kliver ner till människorna. Det finns alltid i andra religioner en distans mellan gud och människa, oavsett hur många gudar du tillber.
Ja, ja. Det är ju bara, det är bara att jämföra mellan den islamska guden och den kristna guden. Där många som kanske är väldigt varmt troende muslimer säger att hur kan ni tro på en gud?
Ja.
Till och med de ser ju det.
Ja, ja, det här alltså, är absolut.
Gud, han har dött på ett kors.
Ja, ja. Alltså Gud i islam, han vill ju inte ha någonting med jorden att göra på det sättet. Han bryr sig inte om människan här nere.
Nej.
Utan han vill ju i så fall att de ska sköta sig och så får de komma till paradiset. Men jag menar, han vill ju inte befatta sig med det som är här nere. Och det här, alltså vi tror på en Gud som blev människa och intog en låg position för att kunna visa sin kärlek. Jag satt med en annan, jag satt och förberedde en predikan idag innan jag åkte in till Örebro för att spela in med Dan. Och där höll jag på med en bibelvers som säger att så uppenbarades Guds kärlek i att han sände sin son till världen. Och så våra, alltså kristnas, de kristnas Gud, han kommer underifrån, inte ovanifrån. Hela universums Gud, skapar av allt, herre över alla mäktiga ledare, diktatorer. Det är ju ingen som skulle göra något sånt. Nej. Och det här tycker jag talar för trovärdigheten i kristen tro. Det går inte att hitta på.
Nej.
Alltså apostlarna skulle aldrig ha kunnat komma på något sånt absurt. Ingen människa skulle med sin egen fantasi koka ihop det här, för det här är för otroligt. Och jag tänker, de som har skrivit Nya Testamentet, de lever ju i en mycket mer hierarkisk värld än vad vi gör.
Ja, just det.
De skulle aldrig komma på en sån absurd tanke att Gud skulle göra på det här sättet och bli människa.
Oj vad de offrade för att föra fram den tanken.
Så de här verserna som du läste, Dan, de talar ju om Jesu gudom. Samtidigt så tror jag, för Paulus som skrev det här då, han var ju en sträng lärare förut inom judendomen. Han skulle aldrig ta orden i sin mun och säga rakt ut att Jesus är Gud.
Nej.
För det är en så stor grej för honom. Judarna ville ju inte ens uttala Guds namn, för det var så heligt. Det är ju därför det står Herren väldigt ofta i Gamla testamentet istället för Gud. Jag tänker att Paulus, han skulle inte kunna göra inom situationstecken vad som helst med sin Gud. Och därför skriver han som han gör i Filipperbrevet. Jag tror det är därför han aldrig säger rakt ut att Jesus är Gud. Men han, som jag talade om i början, han tillskriver Jesus mycket gudomliga attribut gång på gång. Jesus är den mänskliga formen av Gud. Det är han som visar hur Gud är.
Ja, nej, men vi kan väl göra en liten dykning i Bibeln igen då. Jag tänker på Johannes evangeliet 1:1. Då står det så här: i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det som nämns som ord här, eller ordet, det kommer förklaras lite senare i Johannes evangeliet. Och då står det så här: och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, och härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och det är ganska uppenbart här att ordet är alltså Jesus. Bara det här tycker jag är ett extremt tydligt tecken på att Gud och Jesus liksom existerade tillsammans redan i begynnelsen.
Absolut. Och om jag då får lägga till vers 3, det här var vers 1 och 2. Då står det så här om ordet. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och Dan konstaterade att ordet är Jesus. Då tänker jag att texten säger ju egentligen så här: allt blev till genom Jesus, och utan Jesus blev ingenting till av det som är till. Och så var jag inne på tidigare någonting om att Jehovas menar att Gud har skapat Jesus.
Ja, det får de gärna förklara för mig.
Ja, men speciellt i det här läget då. Vi tror att Gud finns, det tror ju också Jehovas vittnen. Vi tror att han alltid har funnits.
Mm.
Gud finns, har alltid funnits. Men allt annat som finns eller existerar står det ju om här att det har kommit till genom Jesus.
Ja.
Jehovas menar ju att Gud har skapat Jesus, men det stämmer ju inte med den här bibelversen eftersom Jesus har skapat allt som finns till förutom Gud.
Det vore intressant.
Är du med på hur jag tänker?
Ja, det vore intressant här att faktiskt ta lite input härifrån kring den frågan. Nu kommer vi knacka på hemma hos mig bara för att jag säger det här. Men det vore intressant att höra hur man tänker.
För jag tänker ju att det här visar, det kan inte vara på ett annat sätt än att Jesus alltid har funnits. Johannes säger, Jesus är inte skapad, inte ens av Gud. Han har alltid funnits.
Mm.
Och du och jag, Dan, tänker att det är för att han är Gud.
Ja, precis. Mm.
Men det bibelord som jag tycker är tydligast med detta kommer lite senare i samma kapitel. Vi rör oss i Johannes evangeliet kapitel 1. Och bara några versar senare i vers 18, där står det så här. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud.
Ja.
Och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss.
Om vi fortsätter här då, vårat försvarstal.
Överbevisning.
Ja, försök i alla fall. Så om det då skulle finnas några ytterligare frågetecken här så tycker jag det finns Johannes evangeliet 10:30 då, som sticker hål på den här ballongen helt. Jag och fadern är ett.
Mm.
Ja. Jag tror inte det kan bli tydligare. Kolla även in Johannes då 5:21. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, ger också sonen liv åt vem han vill.
Mm. Och vid andra tillfällen i Johannes evangeliet då säger Jesus att han är livet själv.
Mm.
Det är intressant.
Mm.
Han säger att han är livets bröd. Han menar sig kunna tillfredsställa människans hunger efter liv på ett sätt som ingen annan kan. Hur kan Jesus tala om sig själv på det här sättet om han inte är Gud?
Ja, och varför blev fariserna så fruktansvärt arga på honom?
Ja, för att han hädade.
Ja.
Mm. Absolut. Paulus skriver vid ett tillfälle, nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma.
Mm.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamma.
Mm.
Och här säger ju Paulus bara Herren, men vi vet ju att han oftast säger Jesus och Herren bredvid varandra.
De är likställda för honom. Ja.
Med det i åtanke verkar det som att Paulus talar om anden, Jesus och fadern i samma meningar. Mm. Och tillskriver dem exakt samma sak. Han säger att de är densamma.
Ja, lika. Just det.
Ett annat bibelord, andra Korinthierbrevet kapitel 3. Då säger Paulus, Herren det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet.
Mm.
Och precis ovanför den här versen jag läste så är Herren och Jesus samma sak.
Ja, ja.
Så här i sammanhanget är Herren Jesus. Och det är ju så vi ser honom använda Herren hela tiden.
Mm.
Men konsekvensen av det här blir ju här i andra Korinthierbrevet kapitel 3. Att Paulus säger att Jesus är anden. Nu har du och jag, Dan, lagt lite krut på att tala om att Gud och Jesus är samma, eller hur?
Mm.
Och sen så har ju jag försökt säga nu att Jesus är anden.
Mm. Mm.
Det innebär ju att Gud, Jesus och anden är samma.
Ja. Ja, precis.
Även om det inte finns något bibelord som säger det rakt ut.
Nej. Mm.
Bara någonting mer, Jesus förlåter ju synder gång på gång i evangelierna. Det var ju där bland annat fariserna blev så irriterade på. Hur skulle han kunna göra det om han inte var Gud? Det är ju därför precis. De reagerar, för att de vet att det är bara Gud som kan förlåta synd.
Mm.
En annan liten sak man kan bara slänga in är ju att Jesus ska döma världen en gång vid tidens slut.
Mm.
Varför ska han döma världen?
Mm. Ja, precis.
Varför ska, liksom, hur kan...
Och också försvara.
Ja.
Han ska försvara oss också.
Mm.
Så länge vi tror på honom.
Ja.
Så kommer han försvara oss.
Mm. Domen ska bli frikännande, står det.
Ja, det är något av det finaste i hela den kristna tron. För mig är det tanken på Jesus den dagen jag ska stå till svars för det jag har gjort.
Mm.
Och så länge jag tror på honom så kommer han vara med mig.
Mm.
Och ja, det är hela grejen. Mm. Det är hela kärnan i det liksom.
Mm.
Ja.
Mm.
Ska jag ta lite bibelord till eller?
Ja, vill
du? Det känns
du
ju som vi har sånt underskott på bibelorden här. Kör avsnittet. Jag tar några till. I Matteus evangeliet 3:16-17, då står det så här: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son, han är min utvalde. Och de här tre, det här sällskapet, omnämns också vid ett och samma tillfälle då. I Matteus evangeliet 28:19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
Mm. Ja, varför ska man döpa i Jesus och Andens namn om det inte är en del av Gud?
Ja, och framförallt, kan någon förklara för mig, vem är den här anden då?
Ja.
Är det någon, jag vet inte.
Ett spöke.
Är det någon administrativ person som följer med då? Bara, jag fattar inte. Det måste man ju först, alltså, ja. Men i Lukas evangeliet 1:35 så står det så här: men ängeln Gabriel svarade henne, jungfru Maria då: helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son.
Mm.
Och Johannes evangeliet 5:21 står det: ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Det här var ju du inne på lite förut.
Mm.
Johannes evangeliet 8:58. Han svarade: sannerligen jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till.
Ja. De som lyssnade när Jesus sa det här, de blev ju helt outrageous.
Antingen väldigt glada eller väldigt arga.
De blev arga, det var fariser.
Ja.
Mm. De blev ju, hur kan han ha funnits till innan Abraham, säger de. Mm.
Och Johannes evangeliet 20:28, då svarade Thomas: min herre och min Gud.
Mm. Mm. Det här är alltid tyckte så kul.
Mm.
Det här är den tydligaste bekännelsen i hela Nya testamentet av Jesus som Gud.
Mm.
Och han som uttalar den är ändå den man som vi envist fortsätter att kalla för tvivlaren.
Ja, det är...
Visst är det komiskt?
Ja, men det är ju så.
Ja.
Nej, men om vi fortsätter då. Kolosserbrevet 2:9. Ty i honom, alltså Jesus, har hela den gudomliga fullheten förkroppligats och tagit sin boning.
Ja, och där ska man se till Kolosserbrevet, så står det lite tidigare i samma brev att Jesus är Guds avbild och att allt är skapat i honom.
Mm.
Allt, även det som inte syns, är skapat genom honom och till honom.
Mm.
Det står att Jesus finns före allting och allt hålls samman i honom.
Mm.
Och så står det även där i kapitel 1 att Gud lät all fullhet bo i honom.
I andra Korintierbrevet står det: Paulus till Guds församling i Korint: nåd från vår Herre Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande åt er alla.
Mm.
Och här är han administratören igen.
Ja.
Ja, som inte alls är Gud. Men jag förstår inte hur man inte skulle kunna få det till det. Men ja, återigen.
Och sen ett till bibelord från Hebreerbrevet. Det här var Dan som plockade fram faktiskt.
Mm. Mm.
Men jag fick äran att läsa. Det står i kapitel 1, vers 6. När han låter, alltså när Gud låter sin förstfödde son träda in i världen, säger han: alla Guds änglar ska hylla honom. Om änglarna säger han gör sina änglar till vindar, sina tjänare till eldslågor. Om sonen däremot säger han: din tron och Gud består i evigheters evighet och rättens spira är din kunga spira.
Mm. Och i Hebreerbrevet 9:14, nu blir det mycket, men vi nu tar vi det här.
Ja, vi strax läser igenom.
Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden? Och jag tar det till här då bara för att. Första Johannesbrevet 5, vers 68. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanning. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga.
Mm.
Så sammanfattningsvis skulle jag säga nej, det är inte konstigt begrepp med treenigheten eller att Jesus ber till Gud. Det är inte heller konstigt att kalla tre gudomligheter som vi känner till för en enhet. Och som jag sa förut, jag tycker inte det är svårt att kalla en familj för en enhet.
Nej.
Och det, för mig går det inte mot Guds vilja att tro på treenigheten.
Treenigheten som begrepp är ju inget som kyrkan kom fram till annars som dogmatik förrän på 300-talet.
Nej, nej.
Det var ju då man också hade kommit fram till vilka skrifter som man tyckte var trovärdiga vittnen om Jesus, och där blev Nya Testamentet. Då kom man också fram till en gemensam bekännelse av sin tro som fortfarande används världen över.
Mm,
och anledningen till att man gjorde det var ju för att man ville försvara någonting, för att det kom olika läror och pockade på.
Och mycket påhitt och så här, man fick verkligen försvara sin tro.
Det handlade om det, att nu ska vi sätta en markör för vad vi tror på.
En standard.
Och, och det var liksom någonting som skulle förhindra villolära faktiskt. Och så är det ju då, den här trosbekännelsen, den är från 300-talet och den läses ju varje gudstjänst egentligen i Sverige idag i Svenska kyrkan. Där säger vi att vi tror på Gud Fader och på Jesus Kristus, Guds son. Alltså vi bekänner också Jesus som Messias och Guds son. Och så säger vi att den helige ande befruktade Maria så att hon blev gravid med Jesus.
Äntligen lite frisk luft i den här podden, Anna.
Yes, jag öppnade fönstret. Hör ni hur det låter?
Ja, hoppas jag vet. De här mickarna brukar inte ta upp så mycket, men det är ganska högtrafikerat utanför Pingstkyrkan och det nya jättefina kulturkvarteret som vi sitter och glor på, en stor grå vägg.
Ja, men det är mycket faktiskt, konstiga speglar på det här huset.
Det är faktiskt ganska häftigt.
Eller det är inte speglar, det är någon plåt. Ja, skitsamma.
En tidigare kollega till mig som var huvudkonstruktör på det här projektet. Hade jag gärna varit själv, men nu fick han göra det. Inte bitter. Ja,
du får nöja dig med att sitta i hobbyrummet och titta på huset.
Precis.
Det är härligt då.
Vi ska rita med lite kriter här nu när vi har poddat färdigt.
Nej, jag ska åka hem till Nora.
Jaha,
okay. Handla först. Men, vi har inte fått in några lyssnarfrågor på mejl på ett tag.
Nej.
Ni kan ju få skicka in om ni vill.
Det tycker jag verkligen. Det här håller inte. Nu får ni... Det måste ju finnas någonting.
Eller också, så, tycker ni vi är tråkiga?
Ja, nej, det tror jag inte. Vi är jätteroliga. Så jag tycker att ni kan mejla till antingen till mig då, dan@tilltronsforsvar.se.
Eller anna@tilltronsforsvar.se.
Och sen tänkte jag påminna om en annan rolig grej.
Jaha, vadå? Nej.
Vi har ju pratat tidigare om det här med podden vi gör, att vi har lite driftskostnader kring det.
Ja, just det.
Och där får ni gärna vara med och hjälpa till. Om ni vill, vi har ett swishnummer som går till ett konto som Anna och jag inte har liksom kontroll över, utan det ligger i en församling.
Ja, kontot ligger i församlingen där jag jobbar.
Ja, så att det är liksom inte vi som direkt sitter med fingrarna i den syltburken.
Nej, absolut inte.
Men där är i alla fall numret 123-497-2782. 123-497-2782. Och gick det där fort så finns det faktiskt på vår hemsida.
På hemsidan, ja.
Så då kan ni kolla där om ni tycker att, jo men det är klart.
Ja.
Det kan vi vara med och hjälpa till lite. Så vore det tacksamt.
Vi tackar för din gåva om du skickar en sån.
Ja.
Och så säger vi god kväll.
God kväll, god morgon eller vad du nu har. God natt kanske till och med för vissa. Och till er som har somnat redan säger vi skärp er.
Hej då!
Ha det bra allihop. Hej då.